Kapitel 3. Vita bro. Den sista ostadiga tonen är något som knappt gått att känna igen som vinden som viner i pilen, klingade barmhärtigt nog ut. Och Mert sänkte Thoms guld- och silver-cecilerade flöjt. Rand tog händerna från öronen. En sjöman som stått och rullat ihop en tross i närheten drog en lättnadens suck. Ett ögonblick hördes ingenting annat än vattnet som kluckade mot skrovet och årornas rytmiska knarrande och någon gång riggens sjungande när vinden fläktade i den. Vinden kom rakt från fören och de oanvändbara seglen var beslagna.
Jag borde väl tacka dig, muttrade Thom Marilyn slutligen. För att du har lärt mig hur mycket sanning det ligger i det gamla ordstävet. Hur man än försöker kan man aldrig lära en gris att spela flöjt. Sjömannen började skratta och Mert lyfte flöjten som om han tänkte kasta den på honom. Flinkt drog Thom instrumentet ur Merts grepp och la ned den i dess hårda läderetui. Jag trodde att alla fåraherdar fördrev tiden med att spela flöjt eller pipa. Det visar bara att man inte ska lita på sådant som man inte har sett själv. Det är Rand som är herde, muttrade Mert. Han spelar pipa, inte jag. Ja, han har nog lite läggning för det. Vi kanske ska fortsätta med jonglerandet, Mert. Det visar du i alla fall viss begåvning för.
Thom, sa Rand. Jag förstår inte varför du envisas så. Han sneglade på sjömannen och sänkte rösten. Trots allt vill vi ju inte bli lekare. Det är bara något att gömma sig bakom, tills vi hittar Moraine och de andra. Thom drog sig i mustaschen och tycktes skärskåda det lena, mörkbruna lädret i flöjtetuiet som han hade i knät.
Och om du inte hittar dem, pojk? Det finns inte ens någonting som säger att de fortfarande är i livet.
De lever, sa Rand bestämt.
Han vände sig mot Mert för att få stöd.
Men Mert hade ögonbrynen hopknipna över näsan, munnen som ett smalt streck och blicken envist fäst på däcket.
Men säg något, sa Rand. Så arg kan du inte vara bara för att du inte kan spela flöjt.
Det kan inte jag heller. I alla fall inte bra. Du har aldrig velat spela flöjt förr.
Mert tittade upp, ännu med rynkad panna.
Tänk om de är döda, sa han dämpat. Vi måste ju se sanningen i vitögat, inte sant?
I det ögonblicket ropade utkiken i fören. Vita bro föröver! Vita bro föröver!
Mitt i ståhejet av mannar som förberedde sig på att gå in till kajen satt Rand en lång stund och höll fast vännens blick. Oförmögen att tro att Mert kunde säga någonting sådant så likgiltigt.
Mert blängde på honom med huvudet nedböjt.
Det var så mycket Rand ville säga, men han kunde inte finna ord för alltihop. De måste tro att de andra var i livet. De måste.
Varför? Sa en envis liten röst i bakhuvudet.
Så att alltihop slutar som i en av Thoms sagor. Hjältarna hittar skatten, besegrar skurken och lever lyckliga i alla sina dagar. Vissa av hans sagor slutar inte på det sättet. Ibland dör till och med hjältar.
Är du en hjälte, Rand Althor?
Är du en hjälte, fåraherde? Med ens rodnade Mert och vek undan med blicken. Befriad från sina tankar hoppade Rand upp och trängde sig genom tumultet fram till relingen. Mert kom långsamt efter honom. Och han gjorde inte ens en ansats att undvika de sjömän som sprang i vägen för honom. Överallt på däcket hördes dunsar av nakna fötter när manskapet ilade omkring, styvhalade tåg, lossade vissa linor och gjorde fast andra. Vissa kom upp med oljeduksäckar som var nästan till bristningsgränsen fyllda med ull, medan andra ställde sig redo med kättingar nästan lika tjocka som Rands handled. Trots brådskan rörde de sig med självsäkerheten hos män som har gjort sin syssla tusen gånger om.
Men kapten Domon klampade av och an på däcket, skrek ut order och förbannade de som inte rörde sig snabbt nog att vara honom till lags. Rand hade hela sin uppmärksamhet fäst på det som låg framför dem. Det som kom inom synhåll när de rundade en liten krök i Arinellfloden. Han hade hört talas om det, i sånger och sagor och gårdfar i handlarnas berättelser. Men nu skulle han faktiskt få se legenden. Vita bron välde sig högt över det vida vattnet. Dubbelt så hög som skumsmast och mer därtill. Från fäste till fäste, glimmande mjölkvit i solskenet. Den tog upp så mycket av ljuset att den såg ut att glöda. Tunna bropelare av samma material stack upp i den strida strömmen och det tycktes allt för bräckliga för att kunna bära brons hela tyngd. Den verkade vara gjord i ett stycke, som om den huggits ut ur ett enda stenblock eller formats av en jättehand. Bred och hög, tog ett språng över floden med ett luftigt behag som nästan fick en att glömma hur stor den var. På det hela taget förringade den staden som låg utbredd vid dess fäste på östra stranden, trots att Vita Bro var långt större än Imonswall, med hus av sten och tegel som var lika höga som husen i Terrens brygga, och träkajer som likt tunna fingrar stack ut i floden. Arinellfloden var full av små båtar, fiskare som la ut sina nät. Och över alltihop tornade Vita Bron upp sig, glänsande.
Det ser ut som glas, sa Rand rätt ut i luften.
Kapten Domon stannade bakom honom och stoppade tummarna innanför sitt breda bälte. Nej, pojk. Vad det än är, så inte är det glas. Hur hårt det än regnar blir den aldrig hal. Och den bästa mejsel och starkaste arm kan inte sätta märken i den.
En återstod från sagornas ålder, sa Thom. Det har jag alltid trott att det måste vara.
Kaptenen grymtade till. Må hända, men ändå användbar. Kan tänkas att någon annan byggde den. Den måste inte vara ett av Aes Sedernas verk. Så stinger mig lyckan. Den behöver inte alls vara så gammal. Lägg manken till där, din forskalle.
Han skyndade iväg nedför däcket. Rand stirrade än mer förundrat. Från sagornas ålder. Byggt av Aes Sedana, alltså.
Det var därför kapten Domon tyckte som han tyckte. Hur mycket han än pratat om allt det förundliga och främmande i världen. Ett av Aes Sedernas verk. En sak att höra talas om det, en annan att se det, röra vid det.
Det vet du väl.
Ett ögonblick tyckte Rand att en skugga for genom det mjölkvita byggnadsverket. Han slet blicken från det och tittade på kajerna som kom allt närmare. Men i utkanten av synfältet tornade bron fortfarande upp sig.
Vi klarade oss, Thom, sa han och tvingade sedan fram ett skratt. Utan myterier.
Lekaren bara harklade sig och blåste i mustaschen. Men två matroser som stod vid en kätting i närheten gav Rand en skarp blick och böjde sig sedan över sitt arbete igen. Han slutade skratta och försökte låta bli att titta på dem under resten av infarten till Vita Bro. Skum girade smidigt in vid den närmaste kajen. Tjocka timmerstockar på grova, kärade pålar. Och roddarna slog back så att vattnet piskades till skum runt årbladen. Medan årorna drogs in kastades trossar ut till män på kajen, vilka la fast dem med yviga gester, medan andra mannar hängde ut ullsäckar över sidan för att skydda skrovet från att skavas mot pålarna. Innan skeppet ens lagt till ordentligt dök höga, svartblänkande vagnar upp längst bort på kajen. Var och en med ett namn målat i stora bokstäver av guld eller schalakans rött på dörren. Så snart landgången lagts på plats skyndade vagnarnas passagerare upp för den. Slätrakade män i långa sammetsrockar, sidenkantade mantlar och tygskor, var och en åtföljd av en enkelt klädd tjänare som bar deras järnbeslagna pengaskrin. De nalkades kapten Domon med påklistrade leenden, som halkade av när han plötsligt vrålade: "Du!" Han pekade förbi dem med ett tjockt finger, och Florian Gelb tvärstannade på andra sidan skeppet. Det blåmärke Gelb fått i pannan av Rands stövel hade försvunnit, men han vidrörde stället då och då, liksom för att påminna sig om det. "Du har sovit på vakten för sista gången på mitt skepp, eller på något skepp, om jag får min vilja fram. Välj vilken sida du vill, kajen eller floden, men av från skeppet, nu!" Gelb hukade sig lite och hans ögon glittrade hätskt när han gav Rand och dennes vänner, men särskilt Rand, en giftig blick. Så kastade han en hjälpsökande blick runt om på däcket, men det fanns inte mycket hopp i hans ögon. En efter en rätade varje man i besättningen upp sig från sin syssla och stirrade kallt tillbaka. Gelb sjönk synbart ihop. Men så återkom hans vrede, dubbelt så stark som innan. Med en muttrad svordom sprang han ned i skansen. Domon skickade två män efter honom för att se till att han inte ställde till något sattyg och avfärdade honom sedan med en grymtning. När kaptenen vände sig mot köpmännen igen återtog dessa sina leenden och bugningar som om de aldrig avbrutits. På Thoms befallning började Matt och Rand samla ihop sina ägodelar. Ingen av dem hade mycket utöver kläderna på kroppen. Rand hade filten, sadelväskorna och Tams svärd. Han höll i svärdet ett ögonblick och överväldigades av hemlängtan, så stark att den fick ögonen att tåras. Han undrade om han någonsin skulle få se Tam igen, eller sitt hem. Hemma. "Du kommer att ägna resten av livet åt att fly. Fly och frukta dina drömmar." Med en skälvande suck spände han bältet om midjan, över jackan. Gelb kom upp på däck igen, åtföljd av sina båda skuggor. Han stirrade rakt framför sig. Men Rand kunde fortfarande känna hur hatet flödade ur honom i vågor. Rakryggad och mulen i synen stegade Gelb ner för landgången och trängde sig burdust genom den lilla folksamlingen på kajen. Strax var han utom synhåll, försvunnen bakom köpmännens vagnar. Det var inte många människor på kajen, och det som fanns var enkelt klädda. En blandning av arbetare, fiskare som lagade sina nät och några stadsbor som hade kommit för att se när det första skeppet för året kom ned från Saldé. Ingen av flickorna var Egwen och ingen påminde det minsta om Moraine eller Lern eller om någon annan som Rand hoppades få se. "De kanske inte har kommit ned till kajen", sa han. "Kanske inte", svarade Thom kort. Han makade försiktigt instrumentväskorna till rätta på ryggen. "Ni båda får hålla ett öga på Gelb. Han lär ställa till med bråk om han kan. Vi bör ta oss genom Vita Bro så försiktigt att ingen minns att vi har varit här 5 minuter efter att vi har lämnat staden." Deras mantlar flaxade i vinden när de gick fram till landgången. Mert höll bågen framför sig på bröstet. Till och med efter så många dagar på skeppet drog den till sig blickar från manskapet. Deras egna bågar var korta. Kapten Domon lämnade köpmännen och gensköt Thom vid landgången. "Ge ni er av nu, lekare. Kan jag inte övertala er att fortsätta? Jag fortsätter hela vägen till Ilian, där folk har den aktning för lekare ni förtjänar. Det finns inte ett bättre ställe i världen för er och er konst. Jag skulle kunna föra er dit i god tid till Sefansfesten. Tävlingarna, ni vet. 100 guldmarker till den som bäst berättar jakten på hornet." "Ett stort pris, kapten", svarade Thom, bugade sig utstuderat och fläktade med manteln så att lapparna fladdrade. "Och stora tävlingar som med rätta drar till sig lekare från hela världen. Men", tillade han torrt, Jag är rädd att vi inte har råd med resan. Inte till era priser. Ja, vad det beträffar.
Kapten tog fram en läderbörs ur jackfickan och slängde över den till Thom. Det klirrade när Thom tog emot den.
Er betalning tillbaka och lite mer därtill. Skadorna var inte så stora som jag fruktade. Och ni har förtjänat resan gott och väl med era sagor och er harpa. Jag kanske kan ge er lika mycket till om ni stannar ombord fram till stormhavet. Och jag skulle sätta er i land i Ilien. En bra lekare kan tjäna en förmögenhet här, även utan att vinna tävlingar.
Thom tvekade och vägde börsen i handen. Men Rand sa, vi ska möta vänner här, kapten, och fortsätta till Camlin tillsammans med dem. Vi får lov att se Ilien en annan gång.
Thom gjorde en syrlig grimas. Men så blåste han sig i sin långa mustasch och stoppade börsen i fickan. Kanske om de vänner vi ska möta inte är här, kapten. Ja, sa Domon buttert. Tänk på saken. Det är synd att jag inte kan ha kvar Gelb ombord som måltavla för de andra silska. Men det jag säger att jag ska göra, det gör jag. Jag måste nog bli lite mildare nu, även om det betyder att det tar 3 gånger så lång tid att nå Ilien som det borde. Ja, de där trollockerna kanske var ute efter er.
Rand blinkade till med en teg. Mert var däremot inte lika försiktig. Varför tror ni inte det? Frågade han. De var ute efter samma skatt som vi.
Kanske det, grymtade kaptenen utan större övertygelse. Han drog sina tjocka fingrar genom skägget och pekade sedan på den ficka som Thom hade stoppat börsen i. Dubbelt så mycket om ni kommer tillbaka för att hålla manskapets tankar på annat än hur hårt jag driver dem. Tänk på saken. Jag lägger ut så snart det blivit ljust.
Han vände på klacken och gick tillbaka till köpmännen. Och väl fram hos dem slog han ut med armarna och började be om ursäkt för att de hade fått vänta. Thom tvekade fortfarande. Men Rand föste honom ner för landgången utan att ge honom tillfälle att börja tvista om saken. Och lekaren lät sig fösas. Ett mummel hördes i folksamlingen på kajen när de såg Thoms lappverksmantel. Och vissa ropade på honom för att få veta var han tänkte framträda.
Så gick det med att vara obemärkta, tänkte Rand nedslaget.
Vid solnedgången skulle det ha spritt sig i hela Vita Bro att det fanns en lekare i staden. Men han manade på Thom, och denne, som var försjunken i en tjurig tystnad, försökte inte ens sakta in stegen tillräckligt för att sola sig i glansen. Vagnskuskarna såg intresserat på Thom från de höga kuskbockarna, men tydligen förbjöd deras värdiga ställning dem att ropa efter honom. Utan att egentligen veta vart de skulle ta vägen svängde Rand upp på gatan som gick längs floden och in under bron. Vi måste hitta Moraine och de andra, sa han, och det är snart. Vi borde ha tänkt på att Thom måste byta mantel.
Thom ruskade plötsligt på sig och tvärstannade. En värdshusvärd skulle kunna berätta för oss om de är här eller om de har farit igenom staden. Rätt värdshusvärd. De får höra alla möjliga nyheter och skvaller. Om de inte är här.
Han såg av och an mellan Rand och Mert.
Vi tre måste pratas vid.
Med manteln fladdrande runt vristerna började han gå inåt staden, bort från floden. Rand och Mert fick skynda på för att hinna med. Den breda mjölkvita bro som givit staden dess namn dominerade Vita Bro lika mycket på nära håll som den gjort på avstånd. Men så snart Rand kommit ut på stadens gator insåg han att den var minst lika stor som Berlon, om än inte lika full av folk. På gatorna fanns några kärror dragna av hästar eller oxar eller åsnor eller människor, men inga vagnar. Sådana var det förmodligen bara köpmän som ägde, och de hade samlats nere på kajen. Gatorna kantades av alla möjliga butiker, och många av ägarna satt framför dem och arbetade under skyltarna som gungade i vinden. De gick förbi en kittelflickare och en skräddare som just höll upp ett tygstycke mot ljuset åt en kund. En skomakare som satt framför sin bod knackade med en hammare på en stövelklack. Gatuförsäljare utropade sina tjänster, att slipa knivar och saxar, eller försökte intressera de förbipasserande för ynkliga brickor med frukt eller grönsaker. Men ingen av dem fick mycket sålt. Hökarna hade samma torftiga urval som det Rand mindes från Berlon. Inte ens fiskmånglarna hade mer än små lager av fisk, trots alla båtar på floden. Tiderna var egentligen inte svåra ännu, men alla kunde se vad som skulle hända om vädret inte slog om snart. Och de människor som inte hade lagt pannan i ständigt djupa väck tycktes stirra på någonting osett och obehagligt. Vita bron hade sitt fäste mitt i staden, vid ett stort stenlagt torg som nötts av vagnshjul och mansåldrars tramp av fötter. Omkring torget låg värdshus, butiker och höga röda tegelhus med skyltar utanför, vilka bar samma namn som de Rand sett på vagnarna nere på kajen. Och Thom dök in på ett av dessa värdshus, till synes utvald på måfå. På skylten som vajade ovanför dörren syntes på ena sidan en gående man med ett bylte på ryggen och på den andra samma man med huvudet på en kudde. Och värdshuset bar namnet Vandrarens vila. Skänkrummet var tomt, så när som på en fet värdshusvärd som just hällde upp öl ur ett fat, och två män i grova arbetskläder som satt vid ett bord längst bak i rummet och dystert stirrade ned i sina sejdlar. Bara värden tittade upp när de kom in. På längden avdelades rummet av en vägg som nådde till axelhöjd, och på var sida om den fanns bord och en eldstad där en brasa sprakade. Förstrött undrade Rand om alla värdshusvärdar var feta och på väg att tappa håret. Thom gnuggade hurtigt händerna, sa någonting till värden om hur kallt det var för årstiden, beställde in varmt kryddvin och tillade sedan lågt: "Finns det något ställe där jag och mina vänner kan prata ostörda?" Värdshusvärden nickade mot den låga väggen. "Andra sidan om den där är det bästa jag har, om ni inte vill ta ett rum. Avbalkningen är för sjömännen som kommer upp från floden. Det verkar som om hälften av dem har ett horn i sidan till den andra hälften. Jag vill inte att de ska slå sönder värdshuset för mig, så jag håller isär dem." Han hade stått och sneglat på Thoms mantel, och nu la han huvudet på sned och fick en illmarig glimt i ögat. "Stannar ni? Har inte haft en lekare här på ett bra tag? Folk skulle betala verkligt bra för någonting som gav dem något nytt att tänka på. Jag kunde till och med slå av lite på priset för rum och måltider." "Obemärkta", tänkte Rand dystert. "Ni är allt för frikostig", sa Thom med en smidig bugning. "Jag kanske tar emot ert erbjudande, men nu vill vi vara ostörda en stund. Jag kommer in med vinet. En lekare kan känna bra här." Alla borden på andra sidan väggen var tomma, men Thom valde ett i mitten. "Så att ingen kan tjuvlyssna på oss", förklarade han. "Hörde ni vad han sa? Han kunde tänka sig att slå av på priset. Ljus, han skulle få dubbelt så många gäster bara jag satt här. En hedlig värdshusvärd ger lekare mat och husrum och mer därtill." Bordet var inte allt för rent och golvet hade inte blivit sopat på flera dagar, kanske veckor. Rand såg sig om och grinade illa. Mäster Albert skulle inte ha låtit sitt värdshus bli så smutsigt om han så blivit tvungen att stiga upp ur sjuksängen för att städa. "Allt vi vill är att få veta om de andra varit här, minns du det?" "Varför här?" frågade Mert. "Vi gick förbi andra värdshus som såg renare ut." "Rakt upp från bron", sa Thom, "ligger Camelinvägen. Alla som far igenom Vita bro kommer över det här torget, om de inte färdas på floden. Och det vet vi att era vänner inte gör.
Om man inte har hört talas om de här så har det inte varit här. Låt mig prata. Det här måste skötas med försiktighet. Just då kom värdshusvärden in och i ena handen höll han 3 skamfilade tennmuggar i ett fast grepp. Han torkade av bordet med en handduk, ställde ned muggarna och tog emot Thoms pengar. Om ni stannar behöver ni inte betala för det ni dricker. Det är bra vin det här. Thoms leende nådde inte längre än till läpparna. Jag ska tänka på saken, min gode värd. Vad är senaste nytt? Vi har inte haft tillfälle att höra några nyheter. Stora nyheter, det är vad det är. Stora nyheter. Värden la handduken över axeln och drog fram en stol. Han la armarna i kors och rotade sig med en lång suck. Så sa han att det var skönt att få sätta sig en stund. Han hette Bartim och pratade mycket ingående om sina fötter, om liktornar och ömmande knölar, om hur mycket han stod och gick och vad han brukade badda fötterna med, tills Thom nämnde det där med nyheter igen och värden bytte samtalsämne utan att göra minsta paus. Nyheterna var just så omvälvande som han hade sagt. Logan, den falske draken, hade tillfångatagits efter ett stort slag i närheten av Lugard, där han försökte förflytta sin armé från Geldan till Tyr. Profetiorna, se. Ni förstod väl? Thom nickade och Bartim fortsatte. Vägarna i söder var fulla av folk, de som hade haft tur. Och alla bar så mycket de kunnat få med sig på ryggen. Tusentals människor som flydde åt alla håll. Ingen, och Bartim skrockade. Stödde Logan förstås. Nej, nej. Man hittar ingen som erkänner det. Inte nu. Bara flyktingar som försöker hitta en fristad under stridigheterna. Ace Sederna hade varit inblandade i tillfångatagandet förstås. Bartim spottade på golvet när han berättade det. Och än en gång när han sa att de förde den falske draken norrut till Tarvalon. Bartim var en hygglig karl, sa han, en respektabel karl. Och Ace Sederna kunde återvända till stora fördärv varifrån de kom och ta Tarvalon med sig, så vitt det ankom på honom. Han tänkte inte komma en Ace Sederna närmare än 1000 milsteg om han fick sin vilja fram. De stannade förstås i varenda by och stad på vägen norrut för att visa upp Logan, hade han hört. För att visa folk att den falske draken hade tagits till fånga och att världen var trygg igen. Han hade velat se det, även om det innebar att han måste komma i närheten av Ace där. Han var starkt frestad att fara till Camlin. De tänker föra honom dit och visa honom för drottning Morgase. Värdshusvärden rörde respektfullt vid pannan. Jag har aldrig sett drottningen. En man borde ha sett sin egen drottning. Tycker inte ni det? Logan kunde göra saker och Bartims flackande blick och hans sätt att snabbt fukta läpparna när han berättade det klargjorde tydligt vad han menade. Han hade sett den förre falske draken när denne för 2 år sedan förts genom landet. Men det var bara någon karl som hade trott att han skulle kunna göra sig till kung. Den gången hade det inte behövts några Acer där. En surmulen kar som satt mitt på vagnsflaket och jämrade sig och höll armarna om huvudet var gång folk kastade sten eller stack honom med käppar. Sådant hade hänt ofta och soldaterna hade inte gjort några ansatser att förhindra det så länge karn inte blev dödad. Det var bäst att låta folk se att det trots allt inte var någonting särskilt med karn. Han kunde inte göra saker. Men den här Logan vore något att se däremot. Någonting som Bartim kunde berätta för barnbarnen. Om han bara kunde komma ifrån värdshuset. Rand lyssnade med en uppmärksamhet som inte var den minsta lossad. När Peyton Fane hade kommit till Emonds Wall med sin berättelse om en falsk drake. En man som faktiskt kunde bruka kraften. Hade det varit den största nyhet som nått Tjufloden på flera år? Händelserna därefter hade ställt denna nyhet i skuggan, men det var fortfarande en tilldragelse som folk skulle prata om i flera år och säkert berätta för barnbarnen också. Bartim skulle förmodligen säga till sina barnbarn att han hade sett Logan, vare sig han fick göra det eller ej. Ingen skulle någonsin tycka att det som hände några bypojkar från Tjuvfloden var värt att prata om. Inte annat än om de själva kom från Tjuvfloden. Det, sa Tom, vore något att göra en saga av. En saga man skulle berätta i 1000 år. Jag önskar att jag hade varit där. Han lät som om det var den enkla sanningen, och det trodde Rand också att det var. Jag kanske försöker få mig en titt på honom ändå. Ni sa inte vilken väg de tänkte ta. Det kanske finns andra resande här. De kan ha hört något om det. Bartim viftade avfärdande med en smutsig hand. Norrut, det är allt vi vet här. Vill ni se honom, så bege er till Camelin. Det är allt jag vet. Och om det finns någonting värt att veta i Vita Bro, så vet jag det. Det gör ni säkerligen, sa Fom smidigt. Jag förmodar att många främlingar på genomresa stannar här. Er skylt fångade min uppmärksamhet ända från brofästet. Och inte bara västerifrån, ska ni veta. För 2 dagar sedan var det en kar från Ilien här med en kungörelse full av sigill och band. Läste den här ute på torget. Sa att han skulle rida bort med den hela vägen till Dimbergen, kanske rent av till Eirith-havet, om han kunde ta sig igenom bergspassen. Sa att de hade skickat folk att läsa den i varje land i hela världen. Världshusvärlden skakade på huvudet. Dimbergen. Jag har hört att det är dolda av dimma året om, och att det finns varelser i dimman som kan slita köttet från kroppen på en innan man hinner fly. Mert flinade till och ådrog sig en skarp blick från Bartim. Thom lutade sig spänt framåt. Vad handlade kungörelsen om?
Om jakten på hornet förstås, utbrast Bartim. Sa jag inte det?
Ilienmännen kallar alla som är beredda att svära att ge sina liv för jakten till Ilien. Kan ni tänka er? Svära att ge sitt liv för en legend.
Några dumhuvuden hittar de väl alltid. Sådana finns det alltid. Den här karen påstod att världens undergång är nära. Den sista striden mot den svarte.
Han skrattade. Men det lät ihåligt, som om han skrattade för att övertyga sig om att det verkligen var värt att skratta åt.
Det tror väl att de måste hitta Valeres horn innan det händer.
Vad sägs om det?
Han bet sig eftertänksamt i knogen.
Men jag vet ju inte om jag kan säga emot dem efter den här vintern. Vintern och den här Logan. Och de 2 före honom dessutom.
Varför har det varit så många de senaste åren som har påstått sig vara draken?
Och så vintern. Något måste det betyda. Vad tror ni?
Thom tycktes inte höra honom. Med låg röst började lekaren läsa en dikt för sig själv. I ljusets sista strid, mot mörkrets kalla tid, skall bergen oss värja. Det döda och spärja, ty graven kan icke tysta mitt rop.
Just det, Bartim log, som om han redan kunde se en stor skara människor ge honom pengar medan de lyssnade på Thom. Just det, jakten på hornet. Berättar ni den blir det fullt upp till taket här inne. Alla har hört talas om kungörelsen.
Thom tycktes fortfarande vara 1000 mil därifrån, så Rand sa: Vi letar efter några vänner som kom den här vägen, från väster. Har många främlingar rest genom staden den sista veckan?
En del, sa Bartim långsamt. Några kommer alltid, både från öster och väster.
Han såg på dem i tur och ordning, plötsligt vaksam.
Hur ser det ut, era vänner?
Rand öppnade munnen, men Thom, som ens återvänt från den plats där han befunnit sig, gav honom en skarp, tystande blick. Med en irriterad suck vände sig lekaren mot värdshusvärden. De reser förmodligen tillsammans, men kanske inte. Han gav en kortfattad beskrivning, skissade upp var och en av dem med bara några få ord. Tillräckligt för att en person som sett dem skulle kunna känna igen dem, men så vagt att det inte sa något om vilka de var. Bartim gned sig med handen över gässan och rufsade till sitt tunna hår, och sedan reste han sig sakta. Glöm det där med att framträda här, lekare. Faktum är att det skulle uppskattas om ni drack upp vinet och gav er av. Lämna Vita Bro om ni är kloka. Har någon annan frågat efter dem? Thom tog en klunk av vinet, som om svaret på frågan var det minst viktiga i världen, och höjde ett ögonbryn mot värdshusvärden. Vem kan det vara? Bartim drog med handen genom håret igen och skrapade med fötterna, som om han var på väg att gå. Men så nickade han för sig själv. För ungefär en vecka sedan, så vitt jag minns, kom en liten vässleliknande kar över bron. Tokig, trodde alla. Pratade hela tiden för sig själv. Slutade aldrig röra sig ens när han stod stilla. Frågade efter samma personer, en del av dem. Han frågade som om det var viktigt och bar sig sedan åt som om han inte brydde sig om vilket svar han fick. Halva tiden sa han att han måste vänta på dem här, och halva tiden att han måste fortsätta, att han hade bråttom. I ena minuten gnällde och tiggde han, i nästa var han myndig som en kung. Ett par gånger var det nära att han fick ett kokstryk, tokig eller ej. Statsvakten höll på att ta honom i förvar för hans egen skull. Den dagen fortsatte han mot Camelin, pratade för sig själv och grät. Tokig, som sagt. Rand såg frågande på Matt och Thom, och båda skakade på huvudet. Om den här vässleliknande karn letade efter dem, så var det ingen de kände igen. Är ni säker på att de letade efter samma personer? Frågade Rand. Vissa av dem. Krigaren och kvinnan i sidenklänningen. Men det var inte dem han var mest angelägen om, utan tre bondpojkar. Han gled med blicken över Rand och Matt, så snabbt att Rand inte var riktigt säker på huruvida han verkligen hade sett blicken eller bara inbillat sig den. Han var förtvivlat angelägen om att hitta dem. Men tokig, som sagt. Rand rös. Han undrade vem galningen kunde vara och varför han letade efter dem. En mörkvän. Skulle Baal Samon använda sig av en galning? Han var tokig. Men den andra? Bartim flackade olustigt med blicken och drog tungan över läpparna, som om han inte hittade fukt nog att väta dem. Nästa dag. Nästa dag kom den andra för första gången. Han tystnade. Den andra, sa Thom till sist. Bartim såg sig om, trots att det fortfarande inte fanns någon annan än de själva på den här sidan. Han ställde sig rent av på tå och tittade över den låga väggen. När han slutligen fortsatte, forsade orden fram i en lång viskning. Helt klädd i svart. Håller mantelns huvud uppfälld så att man inte ser hans ansikte. Men man känner att han tittar på en. Känner blicken som om han fått en istapp inkörd i ryggraden. Han pratade med mig. Han ryckte till och hejdade sig för att tugga på läppen innan han fortsatte. Lät som en orm som slingrar genom döda löv. Höll på att få magen att frysa till is på mig. Varje gång han kommer tillbaka ställer han samma frågor. Samma frågor som galningen ställde. Det är aldrig någon som ser när han kommer. Helt plötsligt är han bara där, dag eller natt. Får en att stelna till där man står. Folk börjar se sig om över axeln. Det värsta är att portvakterna säger att han aldrig kommit genom någon av stadsportarna, varken in eller ut. Rand gjorde sitt bästa för att hålla ansiktet uttryckslöst. Han bet ihop tänderna tills det värkte i käkarna. Mert blängde och Thom granskade ingående sitt vin. Det ord som ingen av dem ville yttra hängde i luften mellan dem. Myrdrail.
Hade jag träffat en sådan person skulle jag nog minnas det, sa Thom efter en stund.
Bartim nickade häftigt. Bränne mig, det skulle ni. Vid ljuset om ni skulle. Han är ute efter samma människor som dåren. Utom att han säger att vi har en flicka med sig. Och
han sneglade på Thom.
En vithårig lekare.
Thom höjde ögonbrynet i något som Rand var säker på var oförställd förvåning.
En vithårig lekare? Nåja, jag är knappast den enda lekaren i världen som är lite till åren kommen. Jag försäkrar er att jag inte känner den här karn och att han inte kan ha några skäl att leta efter mig.
Kanske det, kanske, sa Bartim dystert.
Han sa det inte rent ut, men jag fick ett intryck av att han skulle bli mycket missbelåten med den som försökte hjälpa de här människorna eller försökte gömma dem för honom. Hur som helst ska jag säga samma sak till er som jag sa till honom. Jag har varken sett eller hört talas om någon av dem. Och det är rena sanningen. Ingen av dem, avslutade han menande.
Med ens la han tillbaka Thoms pengar på bordet.
Drick upp vinet och gå. Gör ni det?
Och så vaggade han iväg så snabbt han kunde. Såg sig om över axeln. En blek man, sa Mert lågt när värdshusvärden hade försvunnit. Jag borde ha vetat att de skulle leta efter oss här.
Och han kommer tillbaka, sa Thom, lutade sig fram över bordet och sänkte rösten.
Jag tycker att vi ska slinka tillbaka till skeppet och ta emot kapten Domons erbjudande. De kommer att leta på vägen till Camlin medan vi är på väg till Ilien, 1000 mil från den plats där Myrdrailen väntar sig att hitta oss.
Nej, sa Rand bestämt.
Antingen väntar vi på Moraine och de andra i Vita Bro, eller också fortsätter vi till Camlin. Det ena eller det andra, Thom. Det kom vi överens om.
Vansinne, pojk.
Det är annorlunda nu. Lyssna på mig. Det spelar ingen roll vad värdshusvärden säger. Om en Myrdrail stirrar på honom kommer han att berätta allt han vet om oss. Också vad vi beställde att dricka och hur mycket damm vi hade på stövlarna.
Rand rös när han mindes blekmannens ögonlösa stirrande. Vad Camlin beträffar. Tror du inte att halvmännen vet att vi vill till Tervallon?
Det här är ett bra tillfälle att vara ombord på ett skepp på väg söderut.
Nej, Thom.
Rand måste tvinga fram orden när han tänkte på att vara 1000 milsteg från platsen där blekmännen letade. Men han tog ett djupt andetag och lyckades få rösten stadig.
Nej. Tänk nu, pojk. Ilien. Det finns inte en mer storslagen stad på jorden. Och jakten på hornet. Man har inte haft en jakt på hornet på över 400 år. En helt ny samling sagor som väntar på att skapas. Tänk på det. Det här har ni aldrig ens kunnat drömma om. När Myrdrailen har lyckats lista ut vart ni har tagit vägen är ni gamla och grå och så trötta på att ta hand om era barnbarn att ni inte bryr er om ifall Myrdrailen hittar er.
Rand fick ett envist drag i ansiktet.
Hur många gånger måste jag säga nej? Det kommer att hitta oss vart vi än tar vägen. Blekmännen väntar säkert på oss i Ilien också. Och hur ska vi komma undan drömmarna? Jag vill veta vad som händer med Thom och varför. Jag ska till Tervallon. Med Moraine om jag kan. Utan henne om jag blir tvungen. Ensam om jag blir tvungen. Jag måste få veta.
Men Ilien, pojk.
Och en trygg utväg. Nedför floden medan de ger sig efter dig åt ett annat håll. Blod och aska. En dröm kan inte skada dig.
Rand teg. En dröm kan inte skada. Blöder man om man sticker sig på törnen i en dröm? Han önskade nästan att han hade berättat om den drömmen också för Thom. Vågar du berätta den för någon? Baal Samon dyker upp i dina drömmar. Men vad är skillnaden mellan dröm och vaka nu? För vem vågar du berätta att den svarte rör vid dig? Thom tycktes förstå. Hans ansikte mjuknade. Till och med de drömmarna, pojk. Det är ändå bara drömmar, inte sant? För ljusets skull, Mert. Övertyga honom. Jag vet att du i alla fall inte vill till Tar Valon. Mert rodnade. Halvt av förlägenhet och halvt av vrede. Han undvek att se på Rand och blängde på Thom istället. Varför gör du dig så mycket omak? Vill du återvända till skeppet? Gör det då. Vi klarar oss själva. Lekarens tunna axlar skakade av undertryckt skratt, men hans röst var spänd av vrede. Så du tror att du vet tillräckligt mycket om myrdrailerna för att undkomma på egen hand? Du är beredd att ensam gå till Tar Valon och överlämna dig till Amerlin-tronen? Kan ni ens skilja en Arya från en annan? Ljuset bränner mig, pojk. Om du ens tror att du kan ta dig till Tar Valon på egen hand, så säg åt mig att gå. Gå, morrade Mert och stack ena handen innanför manteln. Förfärat insåg Rand att Mert grep om dolken från Shadar Logoth. Att han kanske rent av var beredd att använda den. Hest skratt hördes från andra sidan av den låga vägg som avdelade rummet och en föraktfull stämma höjdes. Trollocker! Ta på dig en lekares mantel, människa. Du är full. Trollocker! Påhitt från gränslanden. Orden dämpade vreden som en spann kallt vatten. Till och med Mert vände sig halvt om mot väggen med stora ögon. Rand reste sig precis så mycket att han kunde se över väggen och sedan dök han ned igen med en kall känsla i maggropen. På andra sidan satt Floran Gelb vid bordet längst bak tillsammans med de två män som hade varit där när de kom in. De skrattade åt honom, men de lyssnade. Bartim stod och torkade av ett bord som var i skriande behov av det utan att titta på Gelb och de två andra. Men också han lyssnade, skrubbade samma fläck om och om igen med handduken och lutade sig fram mot det talande tills det nästan såg ut som om han skulle välta. Gelb, viskade Rand när han sjönk ned i sin stol igen och de andra stenade till. Thom skärskådade snabbt deras sida av rummet. På andra sidan väggen stämde den andra mannens röst in. Nej, nej. Förr fanns det trollocker. Men allihop blev dödade under trollockkrigen. Påhitt från gränslanden, upprepade den första. Det är sant, säger jag ju, protesterade Gelb högljutt. Jag har varit i gränslanden. Jag har sett trollocker. Och så sant som jag sitter här, var det där trollocker. De där tre påstod att trollockerna jagade dem, men jag vet bättre. Det var därför jag inte stannade på skum. Jag har haft mina misstankar om Bale Domon en längre tid. Men de där tre är mörkvänner, det är jag säker på. Jag säger ju... Resten av vad Gelb hade att säga dränktes i skratt och grova skämt. Rand undrade hur länge det skulle dröja innan värdshusvärden hörde beskrivningen på de där tre. Om han inte redan hade gjort det. Om han inte bara förutsatte att det var de tre främlingar han redan hade sett. Enda vägen från deras halva av skänkrummet ledde precis förbi Kelps bord. Skeppet kanske är en rätt god idé, muttrade Mert. Men Thom skakade på huvudet. Inte nu längre. Lekaren talade snabbt och lågt. Han drog fram den läderbörs kapten Domon hade givit honom och delade hastigt upp pengarna på tre. Den där historien kommer att sprida sig i hela staden på en timme, vare sig någon tror på den eller ej. Och när som helst kan halvmannen höra den. Domon lägger inte ut förrän imorgon bitti. I bästa fall har han trollocker i hälarna hela vägen till Ilian. Nåja, av någon anledning väntar han sig det halvt om halvt, men det hjälper inte oss. Det finns inte annat att göra än att fly, och det är fort. Mert stoppade kvickt ned det mynt som sköt fram till honom i fickan. Rand var mer dröjande med att ta upp sina. Det mynt som Moraine hade givit honom fanns inte bland dem. Domon hade givit dem lika mycket i silver, men av något skäl som Rand inte förstod önskade han att han hade haft Aes Sedains mynt istället. Han stoppade pengarna i fickan och såg frågande på läkaren. Ifall vi blir åtskilda, förklarade Thom. Kanske blir vi inte det, men om det händer. Nå, då kan ni båda klara er bra på egen hand. Ni är bra pojkar. Håll er bara undan Aes Sedaina, om livet är er kärt.
Jag trodde att du tänkte följa med oss, sa Rand.
Det ska jag, pojk, det ska jag.
Men det kommer närmare nu, och ljuset alena vet hur det går.
Nåja, strunt samma. Det är inte troligt att någonting händer. Thom tystnade och såg på Mert. Jag hoppas att du inte längre har någonting emot att jag håller ihop med er, sa han torrt. Mert ryckte på axlarna. Han såg på dem båda två och ryckte än en gång på axlarna. Jag är bara retlig. Jag tycks inte kunna skaka misshumöret av mig. Varje gång vi stannar för att hämta andan är de där och jagar oss. Det känns som om någon stirrar efter mig hela tiden. Vad ska vi ta oss till? På andra sidan vägen höjdes än en gång skratt, avbrutet av Gelb, som högljutt försökte övertyga de båda männen om att han talade sanning. Hur länge skulle det dröja, undrade Rand igen. Förr eller senare måste Bartim förknippa dem med de tre personer som Gelb talade om. Thom sköt ut stolen och reste sig, men han rätade inte helt på ryggen. Ingen som råkade kasta en blick mot väggen från andra sidan skulle kunna se honom. Han vinkade åt dem att följa med och viskade: "Var alldeles tysta." Det fönster som satt på ömse sidor om eldstaden i deras halva av rummet vette ut mot en gränd. Thom skärskådade ett av fönstren noggrant innan han öppnade det på glänt. Just så mycket att det kunde klämma sig ut genom det. Det hördes knappt alls. Ingenting som kunde ha hörts på ett par meters håll över skrattet och tvisten på andra sidan av den låga väggen. När de väl kommit ut i gränden började Mert genast gå mot gatan, men Thom grep tag i hans arm. Inte så snabbt, sa läkaren. Inte förrän vi vet vad vi gör. Han stängde fönstret igen, så mycket han nu kunde utifrån, och vände sig om för att titta på gränden. Rand följde Thoms blick. Bortsett från ett halvdussin regntunnor vid värdshusets vägg och huset intill som inhyste ett skrädderi var gränden tom och den hårt tilltrampade jorden torr och dammig.
Varför gör du det här? Frågade Mert än en gång.
Det vore bättre för dig att lämna oss. Varför håller du ihop med oss?
Thom stirrade på honom en lång stund.
Jag hade en brorson, Owen, sa han missmodigt och lät manteln glida av axlarna. Han gjorde en liten hög av den och sin filt medan han pratade, och ovanpå placerade han försiktigt sina instrument. Min brors enda son, min enda levande släkting. Han fick besvär med Aes Sedaina, men jag var för upptagen med annat. Jag vet inte vad jag kunde ha gjort, men när jag slutligen försökte var det för sent. Owen dog ett par år senare. Man kan väl säga att Aes Sedaina dödade honom. Utan att se på dem rätade han upp sig. Hans röst var fortfarande stadig, men Rand skymtade tårar i hans ögon när han vände bort huvudet. Om jag kan hålla er två borta från Tervallon så kanske jag kan sluta tänka på Owen.
Vänta här. Fortfarande utan att möta deras blickar skyndade han fram till grändens mynning och saktade in innan han nådde den. Efter en snabb blick omkring sig strosade han obesvärat ut på gatan och försvann utom synhåll. Mert reste sig till hälften för att följa efter, men så sjönk han ned igen. Det där lämnar han inte, sa han och rörde vid instrumentväskorna av läder. Tror du på det han sa? Rand satte sig tålmodigt på huk vid regnvattentunnorna. Vad är det med dig, Mert? Du brukar inte vara sådan här. Jag har inte hört dig skratta på flera dagar. Jag gillar inte att bli jagad som en kanin, snäste Mert. Han suckade och lät huvudet sjunka bakåt mot värdshusets tegelvägg. Till och med i den ställningen såg han spänd ut och blicken flackade. Ledsen, det är flykten och alla de här främlingarna och bara allting. Det gör mig nervös. Jag tittar på folk och kan inte låta bli att undra om de ska berätta för blekmännen om oss, eller lura oss, eller råna oss, eller... Ljus, Rand, blir inte du nervös? Rand skrattade, ett snabbt skall längst bak i strupen. Jag är för rädd för att vara nervös. Vad gjorde Acer Dana med hans brorson, tror du? Jag vet inte, sa Rand olustigt. Han kände bara till ett sätt för en man att råka i svårigheter med Acer där. Inte som med oss, förmodar jag. Nej, inte som med oss. En lång stund satt de lutade mot väggen utan att prata. Rand visste inte säkert hur länge de väntade. Förmodligen bara några minuter, men det kändes som en timme. Väntade på att Thom skulle komma tillbaka. Väntade på att Bartim och Gelb skulle öppna fönstret och förkunna för världen att pojkarna var mörkervänner. Så kom en man in i gränden. En högrest man med mantens huvud uppfälld så att den dolde hans ansikte. En mantel svart som natten mot ljuset ute på gatan. Rand kom upp på fötter och med ena handen grep han om hjaltet på Tams svärd så hårt att det värkte i knogarna. Han blev torr i munnen och det hjälpte inte hur mycket han än svalde. Mert reste sig i hukande ställning med ena handen innanför manteln. Mannen kom närmare och Rands strupe snörde samman allt mer för varje steg. Med ens stannade mannen och kastade huvan bakåt. Rands knän gav nästan vika. Det var Thom.
Ja, om inte ni känner igen mig. Och lekaren flinade. Så duger väl det här som förklädnad vid stadsporten?
Thom trängde sig förbi dem och började flytta saker från sin gamla mantel till det nya. Så fingerfärdigt att Rand inte hann se vad det var för saker. Den nya manteln var mörkbrun, såg Rand nu. Han tog ett djupt skrovligt andetag. Strupen kändes fortfarande som om en hand grep om den. Brun, inte svart. Mert hade fortfarande handen under manteln och han stirrade mot Thoms rygg som om han funderade på att använda den gömda dolken. Thom kastade hastigt en blick upp på dem och sedan ännu en gång, skarpare nu. Det här är inte rätt tillfälle att bli nervös. Snabbt började han vika ihop sin gamla mantel runt instrumentväskorna med avigan ut så att lapparna inte syntes. Vi går ut härifrån en i taget. Bara så pass nära att vi inte tappar bort varandra. Kan du inte sjunka ihop lite, tillade han till Rand. Du är så lång att du lika gärna kunde bära ett standard. Han slängde byltet över axeln, reste sig upp och drog upp huvan igen. Han såg inte det minsta ut som en vithårig lekare. Han var bara en vandringsman bland många. En man som var för fattig för att ha råd med en häst. Än mindre en vagn. Nu går vi. Vi har redan slösat bort för mycket tid. Rand instämde innerligt. Men ändå tvekade han innan han steg ut från gränden och ut på torget. Ingen av de fåtaliga människorna där ute ägnade dem mer än en blick. De flesta såg inte alls på dem.
men det knöt sig i honom när han väntade på det rop om att det var mörkvänner som kunde förvandla vanliga människor till en mobb med mod i sinnet. Han for med blicken över det öppna området, över människor som ägnade sig åt sina dagliga sysslor, och när han åter såg på torget hade en myrdrail hunnit halvvägs över det. Varifrån blekmannen kommit hade han inte den ringaste aning om, men den kom gående emot dem, långsamt och dödligt, ett rovdjur med bytet framför ögonen. Folk skyggade undan för den svartklädda gestalten, undvek att titta på den. Torget tömdes allt eftersom folk avgjorde att de behövdes på annat håll. Huvans svarta öppning fick Rand att stilna till där han stod. Han försökte kalla fram tomrummet, men det var som att gripa efter rök. Blekmannens dolda blick skar in i hans ben och förvandlade märgen till istappar. Titta inte på dess ögon, muttrade Thom. Hans röst skakade och sprack, och det lät som om han fick tvinga fram orden. Ljuset bränner er. Titta inte på dess ansikte. Rand vände bort blicken. Han stönade nästan. Det kändes som att slita loss en blodigel ur ansiktet. Men också när han stirrade på torgets stenläggning kunde han se myrdrailen komma. En katt som lekte med en mus, road av deras kraftlösa försök att undkomma, tills dess käftar slutligen slöt sig om bytet. Blekmannen hade kommit halvvägs fram till dem. Ska vi bara stå här, mumlade han. Vi måste springa, fly. Men han kunde inte få fötterna att röra sig. Mert hade äntligen fått fram den rubinbesatta dolken, höll den i en darrande hand. Hans läppar var uppdragna så att de blottade tänderna i en morrning och ett grin av fruktan. Tror... Thom hejdade sig för att svälja och fortsatte sedan hest. Tror du att du kan hinna ifrån den, pojk? Han började muttra för sig själv. Det enda ord Rand kunde urskilja var Owen. Plötsligt morrade Thom. Jag borde aldrig ha beblandat mig med er pojkar. Aldrig. Han skakade av sig den hoprullade manteln han hade över axeln och lade den i Rands famn. Ta hand om det här. När jag säger spring, så springer ni och stannar inte förrän ni kommer till Camelin. Drottningens hägn, ett värdshus. Kom ihåg det ifall... Bara kom ihåg det.
Jag förstår inte, sa Rand.
Myrdrailen var knappt 20 steg ifrån dem nu. Fötterna kändes som blytyngder. Kom bara ihåg det, morrade Thom. Drottningens hägn. Och nu, spring. Han knuffade på dem. En hand på axeln på var och en av dem för att få igång dem. Och Rand snubblade iväg i raglande språngmarsch med Mert bredvid sig. Spring! Också Thom satte sig i rörelse med ett långt, ordlöst vrål. Inte efter dem, utan mot myrdrailen. Hans gester var som om han gav en av sina föreställningar. Och plötsligt blixtrade dolkar. Rand stannade, men Mert drog med honom. Blekmannen blev precis lika häpen. Det smakliga takt hejdades mitt i steget. Den svepte med handen mot fästet på det svarta svärden hade vid bältet. Men lekarens långa ben bar honom snabbt fram till den. Thom törnade in i myrdrailen innan den fått sin svarta klinga halvvägs ur skidan och båda tumlade omkull i en fäktande hög. De få människor som var kvar på torget flydde. Spring! Luften på torget blixtrade, blått ljus som svedde ögonen, och Thom började skrika, men till och med mitt i skriket lyckades han få fram ett ord. Spring! Rand lydde. Lekarens skrik följde efter honom. Med Thoms bylte tätt tryckt mot bröstet sprang han så fort benen bar honom. Paniken spred sig från torget ut i staden, som om Rand och Mert flydde på en vågkam av fruktan. Butiksägare övergav sina varor när pojkarna sprang förbi. Luckor smällde igen över butikernas dörrar.
Förskräckta ansikten skymtade i fönster och försvann. Folk som inte hade varit tillräckligt nära för att se sprang förtvivlat genom gatorna utan att se sig för. De törnade in i varandra och det som slog som kull kom upp på fötter eller trampades ned. Vita Bro myllrade som en tillsparkad myrstack. Medan Rand och Matt dundrade mot stadsporten kom Rand plötsligt ihåg vad Thom hade sagt om hans längd. Utan att sakta in kurade han ihop sig så gott han kunde utan att det syntes allt för tydligt. Men själva porten, tjocka trästockar beslagna med band av svart järn, stod öppen. De två portvakterna, klädda i stålhjälmar och brynjor över röda jackor med vita kragar, fingrade på sina hillebarder och stirrade olustigt in mot staden. En av dem sneglade på Rand och Matt. Men det var inte det enda som sprang ut genom porten. En stridström av människor vällde genom den. Flämtande män som höll fast sina hustrur. Gråtande kvinnor som bar spädbarn eller drog med sig snyftande barn. Bleka hantverkare i arbetskläder och verktygen i händerna. Ingen skulle kunna säga åt vilket håll de hade försvunnit, tänkte Rand när han omtöcknat sprang vidare. Thom. Åh, ljuset rädde mig. Thom. Mert snavade till bredvid honom och återfick balansen. Och så sprang de tills de sista av de flyende människorna hade försvunnit. Sprang tills staden och Vita Bron var långt utom synhåll bakom dem. Slutligen sjönk Rand ned på knä på marken och tog skrovliga, djupa andetag med verkande strupe. Vägen bakom dem var tom så långt de såg, tills den försvann utom synhåll mellan de kala träden. Mert drog i honom. Kom nu! Kom nu! Mert flämtade fram orden. Hans ansikte var strimmigt av svett och damm och han såg ut att vara nära att falla ihop. Vi måste fortsätta. Thom, sa Rand. Han tryckte byltet hårdare in till sig. Inuti manteln var instrumentväskorna hårda knölar. Thom! Han är död. Du såg det. Du hörde. Ljus, Rand, han är död. Du tror att Egwene och Moraine och de andra också är döda. Men varför letar Myrdrailen fortfarande efter dem i så fall? Kan du svara på det? Mert sjönk ned på knä bredvid honom på marken. För all del, de kanske lever. Men Thom, du såg ju. Blod och aska, Rand, samma sak kan hända oss. Rand nickade sakta. Vägen bakom dem var fortfarande tom. Han hade halvt om halvt väntat sig, hoppats åtminstone att få se Thom dyka upp, komma gående med långa steg och blåsa sig i mustaschen för att upplysa dem om hur mycket besvär det ställde till. Drottningens hägn i Camelin. Han tog sig mödosamt upp på fötter och slängde Thoms bylte på ryggen bredvid sin egen filt. Mert stirrade upp på honom, smalögd och vaksam. Då går vi, sa Rand och började gå ned för vägen mot Camelin. Han hörde Mert muttra något och efter ett ögonblick kom han i fatt Rand. De knogade fram längs den dammiga vägen med böjda huvuden utan att säga ett ord. Vinden rörde upp dammvirvlar som for över vägen. Ibland såg Rand sig om. Men vägen bakom dem låg hela tiden tom.